Hej och varmt välkomna till Modiga Människor. Jag kom på att jag glömde köra min brand, så jag gör det. Ska vi se. Jag vet inte.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Jag säger hej igen och varmt välkomna till Modiga människor avsnitt 163. Och mitt namn är Soja Zachariasdotter. Och med mig idag så har jag Filippa Odevall. Hon kommer att berätta sin förlossningshistoria för er. Men också vad som hände sen. Så att jag bjuder in henne. Så. Varmt, varmt välkommen Filippa.
Tack så mycket. Hej Soja.
Hej. Och jag bara säger alltså varför det blev lite. Dels så ändrade vi tiden med ganska kort varsel. Och nu när vi började prata så har jag då missat att berätta för Filippa att vi ska vara live. Därav massa förvirring. Men härligt. Och det är jättehärligt att du bara kör ändå. Så.
Ja, ja. Nu är vi här. Jag är supertaggad.
Ja, och precis. Vi har ju stött ihop med varandra i lite olika sammanhang. Men, och jag tänker så här, i min värld så är ingenting slumpen. Och det är klart att våra vägar skulle korsas igen. Sen så fick vi kontakt här igen nu när du hade hört det här avsnittet från Fascia guiden. Där vi började prata om det här nya projektet Fascia Natal. Och du jobbar ju jättemycket med bäcken. Så att, hur ska vi knyta ihop det här? Det ska vi göra sen, utan du ska få helt enkelt berätta. Alltså hur började det för dig, den här resan?
Ja, men precis. Alltså, grunden är väl egentligen att jag har haft ett väldigt stort hälsointresse hela livet. Så jag har jobbat som yogalärare i 15 år och alltid varit nyfiken på hur man kan optimera sin hälsa på något vis. Men det är ganska enkelt att göra så länge man inte har någon utmaning med sin hälsa. Och jag fick utmaningar efter, jag har två barn så att jag hade genomgått två förlossningar. Och efter båda förlossningarna så upplevde jag symptom i min bäckenbotten. Som jag sökte hjälp för från vården. Både läkare och fysioterapeuter och barnmorskor. Och i första skedet, efter första förlossningen, så var det enda svaret jag fick liksom att du får gå hem och knipa. Det är det som behövs här. Och jag knep och knep och knep i 3 år typ. Och fick absolut inget resultat. Kände mig snarare mer deprimerad för att det här inte fungerade på mig. Jag var på något sätt fel. Och sen efter andra förlossningen så fick jag någonting som heter framfall. Som inte alla känner till vad det är för någonting. Så jag kanske ska dra det lite kort bara. Så framfall är när hos kvinnor, det kan se lite olika ut i kvinnor och män. Men hos kvinnor så är det när en eller flera av bäckenorganen närmar sig underlivsöppningen. Och bäckenorganen är ju urinblåsan, livmodern och rektum. Så en eller flera av dem kommer ner mot vaginalöppningen och ibland till och med utanför. Egentligen så är det ju inte själva organet som håller liksom på att ramla ut, utan det är en försvagad slidvägg som gör att det åker ner helt enkelt. Och man kan ha olika typer av symptom på grund av det här. Man kan ha smärta. Väldigt många känner skav, tyngdkänsla, känner sig extremt begränsade i sin rörlighet, i hur man kan röra kroppen, inte lyfta tungt, inte göra massa olika träningsformer och så vidare. Så det är ett väldigt begränsande symptom helt enkelt, framfall. Och jag hade inte hört om vad framfall var förrän jag fick det. Vilket var extremt chockerande för mig. Så det som hände var att jag gick omkring och jag hade ju två små barn. Så att jag gjorde det en nybliven mamma gör. Jag ammade, städade, lagade mat, försökte leka lite med barnen och hej och hå. Och under den här dagen som jag upptäckte framfallet så kände jag så här, gud, det ligger någonting i mina trosor. Vad är det i mina trosor? Har det typ åkt in en liten sten där eller någonting? Så jag sprang in på toaletten, kollade, ingenting i trosorna. Men det här skavet fortsatte under resten av dagen. Och när jag hade lagt mina barn så tänkte jag, men gud, jag måste nog gå in och kolla i en spegel hur det ser ut i mitt underliv. Så tog jag den här spegeln och det var en av de mest traumatiska stunderna i mitt liv. Jag började direkt skaka, chockartat, därför att vad jag såg var som en rosa golfboll som kom ut ur mitt underliv. Och det hade sån djup påverkan på mig. Jag var extremt rädd. Förstod inte alls vad som hände. Kände bara att allt är fel. Och så jag kände liksom instinktivt att det här är inte bra. Och från och med nu är mitt liv förändrat. Och sen tog det ett tag. Men jag lyckades liksom förstå med hjälp av Google och min barnmorska och så vidare att det här var ett framfall. Och jag ville gå till en läkare. En del av mig ville det och liksom få reda på mer. Vad är det för diagnos? Vad är det som har hänt? Och så vidare. Så jag bokade in flera läkarbesök men som jag hela tiden avbokade. Av rädslan för att inte kunna bli hjälpt. Därför att det var min upplevelse efter första förlossningen. Att svaret var bara knip. Och jag kunde ju läsa på 1177 vad svaret var för framfall. Och det var fortfarande knip. Eller en pessar. En prolapsring heter det. En grej man kan sätta in för att stödja upp strukturen. Eller operation. Och jag kände mig rädd för alla dem därför att jag vill känna att jag kan hålla min kropp själv. Jag vill känna mig stark inifrån och inte ha den här rädslan som jag fick från stunden jag såg framfallet. Jag ville inte röra kroppen. Jag bara låg ner som en grönsak liksom och vågade inte stå, inte gå. Det var så extremt obehagligt. Jag blev väldigt deprimerad. Såg ingen mening med livet, förutom barnen. Det var liksom såklart jag kunde ha en uppskattande känsla till min familj och mitt liv. Men det var liksom lite mer i där borta. Det som låg på näthinnan var min bäckenbotten som jag tänkte på varenda vaken sekund. Och det är så extremt dränerande. Därför att när man gör det så kan man inte vara närvarande i någonting annat. Utan det enda jag tänkte på var framfallet och hur dåligt jag mådde av det. Jag blev ständigt påmind om det genom skavkänsla och tyngdkänsla och så vidare. Så det var liksom stunden som jag upptäckte framfallet och som jag också började känna att jag inte hade tillräckligt mycket tillit till vården. Utan då så började jag läsa på mer om vad framfall var, den informationen jag hittade. Och jag tyckte att det var skrämmande när jag förstod siffrorna kring hur många kvinnor som drabbas av det här. För att det är ungefär 60% av alla kvinnor under sin livstid och då finns det förmodligen ett mörkertal där också. Och jag hade aldrig hört om det här. Så jag började bli mer och mer frustrerad och arg faktiskt. Arg såklart för att det hade hänt mig och jag fattade inte varför det hade hänt mig. Jag var ju liksom en hälsosam person och mina förlossningar var jättefina. Det var liksom mycket frågor som snurrade som byggde upp till en ilska också. Och varför händer det så här många kvinnor och hur mår alla de här kvinnorna där ute? Hur kan så många gå omkring med det här när jag mår så dåligt? Så det var en morgon faktiskt som jag vaknade och jag var så förbannad. Jag har aldrig varit så arg i hela mitt liv. Jag har inte varit så mycket arg i mitt liv heller faktiskt. Men det här väckte väldigt mycket ilska. Och i den stunden, det blev faktiskt lite av en liksom andlig upplevelse. För att det var som att jag kunde kanalisera. Alltså först var jag bara så jävla pissförbannad. Men sen lyckades jag kanalisera den ilskan till en dedikation. Till en så här, okej, okay, jag får fixa det här själv. Nu, jag ska läka. Och jag var så bestämd. Och det var liksom verkligen så här integrerat i hela min kropp. I hela mig. Jag bara, jag ska göra det. Jag hade ingen aning om hur. Men jag bestämde mig för att jag skulle göra det. Så på den vägen var det. Och idag lever jag ett symptomfritt liv. Jag upplever det som att jag är läkt. Det var en extremt tuff resa, men fantastisk också, som en berg- och dalbana. Men jag är otroligt tacksam att vara här där jag är idag.
Ja, nej men och tack för att du berättar. Jag kommer att fråga dig mer, för jag vet ju, jag har lagt in lite länkar i texten, för du var ju redan efter första barnet, efter drygt ett år efter, så var ju du med i TV-soffan hos Malou, eller hur?
Ja, precis.
För att du hade ju ganska alltså faktiskt grova symptom redan då.
Ja, men precis. Alltså det var ju då efter första barnet när jag sökte hjälp hos många olika läkare och fysioterapeuter och så vidare. Och även gick ut i media. Jag var med i Vårdfokus, en stor vårdtidning och så. Och då egentligen, när jag ser tillbaka på det nu, så var jag fortfarande i ett mörker. Jag hade inte hittat någonting. Jag hade inte, och jag fick inget stöd. Men jag tror för mig var det ett sätt att processa, att börja lyfta det här, prata om det och på något sätt försöka hitta någon väg framåt. Det gjorde jag inte genom att vara med i Malou, tyvärr. Men absolut, alltså, anledningen till att jag upplevde framfallet efter min andra förlossning var på grund av skadorna från första förlossningen. Så det var första förlossningen som jag fick skador egentligen, som jag inte sen tog hand om, därför att vi får inte lära oss hur vi ska ta hand om vår bäckenbotten på ett bra sätt, i min upplevelse. Och det blev sen, då blev symptomen av de skadorna mycket värre efter andra förlossningen. Och jag tror du kanske syftar på den här levator ani-skadan. Eller jag vet inte om det var den du tänkte på. Men det är ju en av de stora musklerna i bäckenbotten. Som det är när den liksom antingen skadas eller lossnar från pubisbenet. Alltså benet som man har på framsidan i bäckenet. Och det är ju verkligen en sån här skada där vården säger att det finns absolut ingenting att göra. De kan inte operera för det heller. Så att man får bara hoppas, hålla tummarna, typ att det håller uppe så länge som möjligt. Och sen kan man väl kanske få en prolapsring. Typ så. Men jag upplever ju att min bäckenbotten är bättre nu än innan jag födde mitt första barn.
Nej, jag vill bara säga, den här skadan Som du nämnde. Och jag vet att du sökte ju faktiskt information. Jag kommer inte ihåg vilket land det var som gjorde operationer. Var det Australien?
Ja, precis.
Ja. Och jag tänker så här, wow. Varför är det så här med kvinnovård? Att den är inte jätteprioriterad med tanke på hur många kvinnor som har förlossningsskador. Och hur många procent då som enligt vårdgarantin så ska vi ju få hjälp. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men alltså det är svårt att inte känna en väldigt massa saker.
Ja.
För det är såna oerhörda siffror.
Ja.
Alltså hur många som lider, och just det här, det är en ganska stor nonchalans. Så här, om du söker, jag menar, du sökte inte en gång hjälp. Och du sitter i tv-soffan hos Malou. Och jag tänker att i det läget så skulle ju åtminstone ett antal vårdinrättningar höra av sig. Så här, vi kan erbjuda hjälp. Vi har lösningen.
Mm. Nej, men verkligen, det är extremt sorgligt också. Alltså, som nybliven mamma, man är en helt ny människa. Därför att det är ju som att födas på nytt själv när man har fött barn. Det är så otroligt transformerande och man är ju i en sårbar position där man behöver väldigt mycket stöd för läkning, vare sig man har fått en skada eller inte. Och då att uppleva alla de här begränsande symptomen och på kuppen bli deprimerad, det ska mycket till för att ens börja söka vård faktiskt och söka och fråga flera gånger. Alltså efter det här första året, efter min första förlossning då, alltså jag var helt slut när jag till slut kom till Bäckenbottencentrum och träffade en specialistläkare där. Och det som den informationen jag fick av henne var just då att levatormuskeln var av och det finns ingenting att göra åt det. Och någon gång i framtiden, om allt det här blir lite värre, så kan de sy ihop mig. Det var det jag fick som svar. Och jag var så förkrossad när jag gick därifrån. Jag kände bara att det var som att, jag vet inte, någon pissade på mitt liv. Liksom. Så här, någon gång i framtiden kan vi kanske sy ihop det här som har gått sönder. Men till dess får du bara ta dig fram på egen hand. Liksom.
Och jag tänker att Sverige som skrutsamt liksom, säger sig ha en av de bästa vårdinstanserna i världen. Och att bara lämna ett sånt besked säger ju någonting om, jag tänker så här, makt och kontroll, men en så oerhörd nonchalans.
Ja, verkligen. Men sen tror jag också att så här, de gör ju så gott de kan. Sen är det ju en viss kultur och ett system som har funnits länge och alla de bitarna. Men det som jag gör nu är ju, jag jobbar med att hjälpa andra kvinnor att läka. Och det är väldigt befriande för mig att inte fundera så mycket på vården. Jag funderade väldigt mycket där i början och ville verkligen ha hjälp och kände att det var absolut stället att vända sig till. Det var ju såklart att jag skulle vända mig dit. Det har jag gjort hela mitt liv för allt annat som har kommit upp. Och det kanske inte alltid har varit det bästa, har jag insett nu i efterhand. Men det som jag har insett kring bäckenbotten är ju att vården har faktiskt inte koll på bäckenbotten ens. Så att det de erbjuder, jag menar, då apropå den här operationen som de har testat på typ en kvinna i Australien för att fästa den här levatoran i muskeln. Nu när jag vet allt jag vet så vill jag inte göra en operation. Och jag hade inte velat det. Jag hade inte velat, nu när jag vet vad liksom sanningen är kring bäckenbotten, varför det uppstår bäckenbottendysfunktion, som jag aldrig har fått förklarat av någon läkare utan som jag hittat ny forskning som visar vad rotorsaken är. Och nu måste jag nästan säga vad det är, därför att jag måste kunna knyta ihop säcken och, så att alla förstår. Liksom, bara. Ja, men så här, om den senaste forskningen ser på människokroppen som en form inom någonting som heter biotensegritet. Så väldigt länge, fram till typ 70-talet, vilket är extremt länge, så såg man på människokroppen som att den var uppbyggd som ett hus. Så här, grunden, första våningen, andra våningen, taket. Men på 70-talet någon gång var det någon smart person som bara, men hallå, vi kan ju stå på händerna. Det kan ju inte ett hus, för då skulle det rasera. Då är ju grunden högst upp och allt skulle falla ihop. Så det här håller inte. Och då utvecklades det här begreppet biotensegritet, vilket innebär att vår kropp består av en massa olika punkter som förhåller sig till varandra och behöver en viss anspänning mellan punkterna. Så att vi kan stå och gå och göra alla rörelser som vi kan och stå på händer. Och det är som att i bäckenbottenvärlden lever vi fortfarande vårdmässigt kvar i husmodellen. Där man ser till exempel på framfall som ett fall. Det är inte ett fall, utan det är ärrvävnad i strukturerna som drar ner. slidväggarna. Så de orkar inte hålla uppe. Men det är ett drag. Det är det som är rotorsaken. Och börjar man jobba med ärrvävnaderna och lösa upp dem. Och väcka upp nervtrådar och fascia i området. Då helt plötsligt så kan de här slidväggarna resa sig igen. Och funktionera. Och det som vården erbjuder är ju operation. Och vad händer vid en operation? Man skär och det uppstår ärrvävnad. Så och där, det är ju anledningen då till att både för inkontinens, framfall, olika typer av smärtrelaterade symptom som man kan ha i bäckenbotten. Efter en operation, ofta får man göra bäckenbottenoperationer var tionde år. För att de håller inte längre. Och för vissa, det är ungefär 30% success rate. Alltså det är 30% som får en bra utkomst av en bäckenbottenoperation. Resten får samma läge som innan eller fler och värre symptom.
Ja, men jag... Wow, tack för att du berättade. Och jag tänker också så här, men också tillbaka till det vi pratade innan, att jag tänker också brist på kunskap. Men då finns i min värld, så tänker jag också, då finns det ju också en ovilja, för allt som på något sätt så här väcker nyfikenhet skapar man sig ju kunskap till. Och då tänker jag, då är det ju ändå någonting kring kvinnan, och med tanke på hur många som drabbas av det här, så borde det finnas en oerhörd nyfikenhet kring att faktiskt. Men om vi ska fokusera liksom på lösning och kvinnor och kvinnohälsa, så tänker jag att med det här programmet så vill jag liksom lyfta fram att det verkligen, det går ju att förändra själv. Och du är ju ett levande bevis på det.
Ja.
Att hur fantastiska våra kroppar är. Ja. Att med rätt hjälp, med rätt förutsättningar, så kan vi läka oss själva.
Ja. Ja, och det finns till och med ett ord för det. Det heter homeostas. Och det är ett vetenskapligt bevisat begrepp. Att cellerna i vår egen kropp är programmerade för att funktionera optimalt. Och ger vi dem det de behöver, så funktionerar de optimalt. Får de inte de behöver, till exempel att det har uppstått en massa hård ärrvävnad i ett område där cellerna i ärrvävnaden inte får tillgång till blodflödet som har näring och kan liksom hjälpa till att städa ut cellerna. Nej, men då kommer den dysfunktionen påverka hela kroppen, eftersom vi är biotensegritetsvarelser där hela kroppen är sammankopplad, och det är ju genom fascia som är som ett nät som är lindat runt hela vår kropp, runt varenda organ, varenda muskel. Skelettet är en typ av fascia. Så fascia är vårt absolut största organ och har otroligt mycket intelligens, är väldigt nära sammankopplat till nervsystemet. Så knäcker vi koden kring hur vi ska jobba med alla de här delarna som är biotensegritet, fascia, nerver, nervsystemet, så kan vi komma så långt och läka och ge cellerna det som de behöver.
Ja, men jag får gåshud. Så jag tänker att det här är ju det är det här som är, kan man säga, den nya tiden. Det är ju det här som är, så från och med nu tänker jag bara framåt. Så det finns ju så många kvinnor, och det kommentar, tack för ett högaktuellt ämne just för mig, har jätteproblem. Och då tänker jag att det finns en lösning. Ja. För det, jag har ju också hört om alla. Jag har ju träffat många, många kvinnor som har gjort de här nätoperationerna. Och vilka förödande resultat. Och hur mycket sämre de blir efter. Inte alla, men många.
Nej, men precis. Och det är ju fortfarande det här tänket som genomsyrar mycket av vårdsystemet, att det finns en silver bullet, det finns en lösning här som det går snabbt. Du lägger det här på bordet och sen är det klart. Och sen kan vi gå vidare med livet. Istället för att titta på verkligen vad är den bakomliggande orsaken till symptomen. För symptom är som bebisar. De kommer skrika, de kommer jävlas tills de får det de behöver. Och om en bebis är hungrig eller behöver sova eller när den väl får det den behöver så tystnar den ju. Och det är så som jag ser det på det, att vi behöver titta på symptom som signaler från kroppen som säger hallå, hallå, det är något som inte funkar här. Inte bara sätta liksom ett band-aid på det eller försöka tysta det, kväva ner det så snabbt som möjligt. Det finns en otrolig potential i att lyssna på kroppens intelligens. Men det är smärtsamt. Det är smärtsamt att gå runt med symptom som man kanske skulle kunna få bort snabbt. Men det är inte långsiktigt. Eller jag kände i alla fall för min hälsa att det inte var långsiktigt. Jag vill kunna känna mig stark inifrån och leva mitt liv fullt ut. Och leka med mina barn obegränsat och springa om jag vill. Jag gillar inte att springa så mycket, men lyfta tungt eller ja, bara leva livet.
Jag tänker också så här, vad är viktigt? Precis som du säger, så att den här långsiktiga lösningen, hur vill jag leva resten av mitt liv? Så, och ta en Alvedon, alltså så här som för tillfället, men min kropp pratar ju med mig. Och vi har ju nämnt det, alltså kroppen är ju intelligent, alltså det är ju som en intelligens. Ja, och vi behöver verkligen ära det.
Mm.
Men också tro att det finns en lösning.
Det är jätteviktigt. Och det är svårt också när man får höra att nu är det så här för dig. Från en auktoritet. Det är ju väldigt vanligt. Så var det ju för mig. Efter första förlossningen i 3 års tid så trodde jag ju bara att nu är det så här. Jag blev total pacificerad. Och det var ju inte förrän det blev sjukt mycket värre för mig som jag kunde hitta den där bottenlösa ilskan och liksom ta mig ur. Men när kulturen och systemet och auktoriteter runt om oss liksom gång på gång förmedlar att nej, men det är ju så här, du har ju fött barn, du får ju räkna med lite.
Ja, nej, men jag ska börja. Jag var 16 år när jag drabbades av smärtor i mitt underliv. Och 19 år gammal, då träffade jag en kvinnlig gynekolog som tittar mig i ögonen och så säger hon så, du kommer aldrig kunna ha sex utan att ha smärta. Så. Och det är apropå en dom. Liksom. Och jag tänker så här, vem, och idag så vet jag ju mycket, mycket bättre. Och jag sökte massor med hjälp. Jag vet inte hur mycket hjälp jag sökte. Till slut så, jag tror att jag är 26 när jag kommer i kontakt, 25 eller 26 när jag kommer i kontakt med team på Danderyd där de bedriver studier. Så jag kommer i kontakt med både en sexolog och en terapeut och barnmorska. Alltså jag ingår i väldigt, väldigt, jag får träffa jättemånga olika människor. Men jag kommer ihåg att jag blir inte bättre. Och sen så ställer jag en fråga idag. Kosten, kan den spela roll? Ja. För att hur började allting? Jag kommer ihåg att jag fick svampinfektioner.
Mm.
Och tog de här Pevaryl.
Mm.
Och någonstans där började smärtan då. I 16 år.
Mm.
Och vad får man svamp av? Jo, socker. Så att jag slutade äta socker. Och blir bra.
Mm. Fick du det rådet av någon från sjukvården?
Inte någon från sjukvården.
Nej, du kom på det.
Det var ju någonting som jag löste på egen hand. Därför att jag verkligen alltid har tänkt utanför boxen.
Mm.
Och också haft människor omkring mig såklart. Men jag bara kom ihåg, alltså, hur kan man ta sig friheten och säga det till någon?
Mm.
Så att jag var 27 då, år gammal. Symptomfri.
Mm. Wow. Och,
ja.
Fantastiskt. Grattis. Ja. Alltså, så starkt. Och just, alltså, det är ju svårt för vilken ålder man än är i att få en dom. Men såklart, ju yngre man är, desto svårare att filtrera eller kunna ha möjligheten att faktiskt ifrågasätta. För att man är ju uppvuxen i systemet. Alltså, man har ju tillit till det, såklart.
Mm.
Mm. För att vi har fått lära oss att ha det.
Ja, och det är så, och då pratar vi den här brinnande vulva, alltså vestibulit. Det är ju massor med kvinnor som lider av det.
Och så
väver vi, ja, och så väver vi ihop det med det som du har berättat. Jag menar, där du också får höra gång på gång på gång. Och det är det jag tänker, så hur kan vi ta tillbaka makten och kraften? Mm. För det är ju så här, det händer ju någonting. När någon tittar på dig och säger de här sakerna, du söker hjälp. Ja, men det finns ingen hjälp. Du får bara, så är ju risken jättestor att vi tappar kraft. Mm.
Det är det som händer.
Ja, det gör ju någonting med det liksom mänskliga psyket. Och tänker jag så här, jag vill verkligen vara med och återupprätta liksom det. Alltså att ge tillbaka, ta tillbaka det. Ta tillbaka rätten till oss själva. Att vi är inte kraftlösa. Du sitter där som ett levande bevis.
Och du också.
Jag också. Ja. Och det är så stort och det är så häftigt. Att det går. Alltså, hjälp, men vi behöver hjälp. Vi behöver information. Vi behöver kunskap. Vi behöver sprida det här. För hjälp till självhjälp.
Precis så.
Ja, men du, du har ju massa olika egna program. Alltså du har en egen YouTube-kanal, du har en hemsida, ditt företag blomstrar, eller hur?
Ja. Ja, det är ju väldigt många kvinnor som hittar till oss. Vi heter Moonrise och hemsidan är moonrise.health, om det är så att någon vill gå in nu och kika för att förstå. Men det är så häftigt tycker jag med kvinnor som hittar till oss, för att gång på gång på gång får vi höra: nu fattar jag. Jag har gått med de här symptomen i 10, 20, 30, 40 år och min läkare har aldrig förklarat för mig vad det är som har hänt. Nu har jag varit inne på er hemsida och jag fattar precis. Så det är så befriande för många kvinnor, och det är ju självklart det som jag och vi brinner för, att verkligen nå många kvinnor, att tillgängliggöra metoder som de kan göra hemifrån. Lite varje dag. Kontinuiteten är viktig, men lite räcker. Det räcker med 10 minuter. Och ja, så har vi liksom, det är ju videos framförallt som vi har paketerat på ett sätt som gör att det är enkelt att ta åt sig snabbt i en vardag där man redan har mycket att göra. Många nyblivna mammor till exempel har inte så mycket tid. Sen har vi många kvinnor som är före, under och efter klimakteriet. Och framförallt efter den gången kan jag ha lite mer tid. Och det finns ju hur mycket som helst att fördjupa sig i om man vill. Så det är tillgängligt i form av att man kan göra det hemifrån precis när man vill, i den hastigheten man vill. Sen tar det tid. Det tar tid att läka. Det är ingen quick fix. Det är inte enkelt. Därför att vill man läka och bestämmer sig för att gå på den resan, då kommer man bli bättre och sen bli sämre igen. Och det är en utmaning som man behöver vara stark inför. Att inte se det som ett nederlag. Därför att vi är så himla vana vid att jobba linjärt. Så här, ja, men om vi driver ett projekt från punkt A till punkt B, så går linjen så här och vi lägger så här mycket tid, då kommer vi komma hit och så. Medan naturlig läkning är liksom en vågliknande rörelse som går upp och ner och upp och ner. Och sen så ska det såklart över tid gå mot det bättre hållet. Men många delar i det som vi jobbar med, nu har jag nämnt liksom lite kring ärrvävnad och fascia, och det är mycket fokus på det och den fysiska kroppen. Men vad det kommer ner till ofta, vad den bakomliggande orsaken kan vara till exempel ärrvävnad, är ju trauma. Och trauma kan vara emotionellt eller fysiskt eller båda. Oftast är det båda, för att det är sammanlänkat. Hur vi mår emotionellt kommer manifesteras fysiskt och tvärtom. Så det är en resa där man behöver vara öppen för att möta sig själv. Och kanske saker som inte är så roliga att ta itu med, om man säger så.
Men jag tänker så också att läka, det är ju ett holistiskt läkande. Du kan inte bara, alltså allting spelar roll. Alltså, kropp, själ och psyke, liksom, det hänger ihop.
Mm. Absolut, ja, men det är ju det är det som är så fint också att se när kvinnor som går våra program, hur de ofta får en liksom spillover-effekt. Alltså att det spiller över på andra saker. Så flera kvinnor som har hört av sig till oss och sagt att nu har jag slutat med alla mina mediciner. För att jag mår så himla bra. Och nu har jag ingen inkontinens längre. Så här, och det var för att de jobbade med att läka bäckenbotten. Men det läker ju på andra plan också. Och en av de mest, jag vill bara nämna det här med apropå lösningar, så finns det en metod som har funkat så otroligt bra och fungerar så otroligt bra, som är en andningsteknik som heter hypopressiv träning. Och den är inte så välkänd. Det är en spansk kvinna framförallt som har tagit fram den. Och hon har bara jobbat på spanska i många, många, många år. Nu börjar det bli lite större på engelska. Vi har tagit det nu till Sverige. Och jag är den enda läraren i Sverige än så länge. Jag tror att det kommer poppa upp massa fler snart. Men den här andningsträningen som är fantastisk för så många symptom. Alltså vi har kartlagt över 130 symptom, bland annat bäckenbottensymptom, men andra också. Liksom ländryggsmärta, höftproblem, matsmältningsproblem. Ja, det är så, så mycket, och för att inte tala om alla känslomässiga symptom. Andningsövningar i sig är ju lugnande och liksom aktiverar det parasympatiska nervsystemet och så vidare. Men det som är så häftigt med den här andningsträningen, hypopressiv träning, är ju kopplingen till egentligen bål och bäckenbotten.
Du säger bäcken. Bäcken. Hela tiden så återkommer det. Eller hur? Det är ju liksom det mest centrala. Så.
Mm. Det är ju det, ja. Absolut. Och det som är så häftigt med den här andningsövningen är att man jobbar med en öppning i revbenen. Så det är egentligen att du vill framförallt andas in i revbenen 360 grader. Därför att när vi öppnar revbenen på det sättet, då aktiverar vi långsamma muskelfibrer, fascia och nervtrådar i bäckenbotten och i bålen. Och det här är alltså delar av oss, de här muskelfibrerna, de långsamma muskelfibrerna, fascia och nervtrådar, som vi inte kan aktivera med hjärnan. Alltså vi kan inte, det är inte som knip. Knip aktiverar explosiva muskler. Och det är framförallt runt öppningarna i bäckenbotten. Så det är en väldigt begränsad del som vi jobbar med där. Medan i hypopressiv träning så aktiverar vi hela bäckenbotten. Så de långsamma muskelfibrerna gör att cirkulationen kan öka i hela bäckenbotten. Och samtidigt så är det så coolt därför att vi måste slappna av i bäckenbotten för att det här ska fungera. Så den enda rörelsen vi ska fokusera på är revbensöppningen, för att det är den som kommer läka bäckenbotten. Så vi jobbar inte direkt med bäckenbotten egentligen i den här andningsövningen. Men vi får så fantastiskt bra resultat. Och man behöver göra den 10 minuter om dagen i 3-6 månader för att se vad det kan ge för effekt. Men de allra flesta fortsätter. Jag menar, jag har hållit på nu i, jag vet inte, många år, 4 kanske. Och ser fortfarande att jag får liksom positiva effekter av den träningen. Så det är bara egentligen för att visa på ett exempel att det är så enkelt. Bara, och som du nämnde tidigare, vi behöver mer kunskap och mer förståelse och hämta in information kanske från andra källor än den som vi naturligt har gått till i många år och decennier, sjukvården. Att vi kan börja titta på vad finns mer där ute. Därför att det finns så mycket visdom och vishet, och framförallt kring kvinnohälsa, som har försvunnit. Men som liksom för tusentals år sedan var en väldigt naturlig del av hur kvinnor levde. Så det behöver verkligen inte vara svårt och komplicerat att börja.
Nej. Jag har en sista innan vi ska avrunda bara, så tänker jag sexlivet. För jag misstänker att det måste ha känts som en ganska jobbig tanke för en tid sedan.
Gud ja.
Mm.
Det var faktiskt en väldigt ny upplevelse för mig, att jag kände, men som jag tror att faktiskt många kvinnor känner under olika delar av sitt liv, men jag kände att jag tappade min femininitet. Och wow vad det påverkade mig. Jag kände mig så okvinnlig och osexig och osensuell. Plus att jag var ju inte alls sugen själv på, jag ville inte tänka på mitt underliv. Jag ville helst distansera mig så mycket som möjligt innan jag började läka i alla fall. För sen förstod jag att jag måste nog typ djupdyka här och hitta kontakten igen om det här ska fungera. Men det var absolut jättestort issue. Nu har jag, min man har varit med väldigt nära på resan, och det är vi som har startat Moonrise tillsammans. Så han har varit ett enormt stöd, och det var ju, vi hade inte sex på 1,5 år tror jag. Förrän jag egentligen kände mig redo att prova igen. Men det är ju väldigt, väldigt många kvinnor som påverkas så extremt mycket av det här där ute. Och det är ju allt ifrån så, alltså så som det var för dig, att det är smärtsamt. Och det som jag tycker är så sorgligt är också att ibland är det det som blir fokus. Så här, åh nej, jag har bäckenbottendysfunktion, jag kan inte provide my man. Alltså, jag kan inte finnas där så att han blir nöjd. Och det är såklart en viktig del, och det är ju sorgligt att känna sig okvinnlig och ofeminin och så vidare. Men ja, det är komplext hela det där. Nu vet jag inte ens typ vad du frågade.
Nej, men att sexlivet påverkades ju på ett extremt negativt sätt, såklart. Med de symptom som du hade. Men jag tänkte att om vi kommer dit, där är faktiskt, hur är det idag när du har läkt och ja.
Ja, nej men det är ju bättre än någonsin. Och det är ju det, alltså när jag låg där med det där hemska framfallet, med den där golfbollen mellan benen, trodde jag ju aldrig att jag skulle vara tacksam för den upplevelsen. Alltså det fanns inte någonstans på min karta. Och nu ser jag tillbaka på det med tacksamhet, därför att dels så har jag sån fördjupad ödmjukhets- tacksamhetskänsla till min egen kropp. Förstår mycket mer på djupet vad läkning är och homeostas. Och sen hur mycket mer jag kan njuta än vad jag kunde innan. För att det är inte bara sexlivet faktiskt som blir påverkat när man har olika livsbegränsande symptom, utan det är ofta svårt att hitta njutning generellt i livet. Och där är ju sexlivet en väldigt stor del såklart. Men det är också någonting som vi tränar mycket på i programmen. Alltså att börja titta på vad man kan börja uppskatta och se som positivt i livet. Därför att har man begränsande symptom fastnar man ofta vid hur dåligt det är. Och liksom den här mentala snurran som gör att man blir fast. Så det är jag ju såklart jättetacksam för, att min njutning och att jag kan dela det med min man och att vi har gått igenom det här tillsammans. Och han stod vid min sida och liksom lämnade inte mig fastän jag kände mig totalt okvinnlig. Men sen framförallt den största tacksamheten tror jag är att jag får möjlighet att hjälpa kvinnor. Ibland blir jag också ledsen över hur, alltså, det kommer över mig igen liksom, att hur dåligt vi tar hand om kvinnor. Var har världen? Alltså, vi kan åka till Mars och vi kan typ skicka satelliter över hela rymden, men vi kan inte ta hand om mammorna och kvinnorna som behöver stödet. Men ja, det har verkligen varit en fantastisk resa nu när jag ser tillbaka på hela den biten.
Ja, men tack så jättemycket Filippa, verkligen. Jag vet att vi behöver avsluta nu. Och det finns till er som tittar, så finns ju länkar i texten hur ni kan få tag i Filippa. Ja, men sök hjälp, för det finns hjälp att få. Och som sagt, bäcken, och vi pratar om fascia, jag menar det, alla de här sakerna, det är väldigt centralt. Men, ja. Men framförallt, verkligen så här, det är inte hopplöst. Inte någonstans. Det här går ju att läka, det här går att fixa.
Ja. Ingen är ett hopplöst fall. Jag vill bara flika in det innan vi avslutar. Jag får så ofta frågan, men tror du jag kan? Jag har det här och det här och det här och det här. Och det kan vara olika symptom i bäckenbotten. Det kanske är någon annan kronisk sjukdom. Det kanske är, det är liksom olika för varje individ, men jag vill bara säga till alla att ja, alltså vi är alla programmerade enligt det här homeostas, där kroppen vill läka, kroppen längtar efter läkning, och får den rätt stöd så gör den det. Och jag vill tacka dig Soja, för att du, dels en grym podd, men att du lyfter det här, det är så himla viktigt, och ju mer vi pratar om det, desto längre kommer vi, tror jag.
Ja, men underbart, och tack. Alltså jag bara känner att vi är tillsammans verkligen, och vi är så unika, och vi, det finns ju verkligen, alltså det här med självläkning, så jag vill bara lyfta upp det igen, ja, att det är homeostas,
eller hur?
Homeostas. Mm. Ja. Mm. Så. Ja, men så stort tack. Och det här, jag kände så här, det här är ju början på något jättestort.
Ja. Det är det. Mm. Ja. Verkligen, vi tar tillbaka egenmakten som du var inne på där i början.
Mm. Ja, vi tar tillbaka vår kraft. Mm. Men då, vi avslutar.
Det gör tack. Vi, tack så jättemycket.
Tack så mycket, hejdå.